Ja, Herre Jesus, tack för att vi får vara samlade i ditt namn. Och tack för att du har sagt att då är du med. Då kommer du göra saker i våra hjärtan och ibland i våra kroppar. Och ibland på märkliga och fantastiska sätt. Och ibland stilla. Men vad du än vill göra, så gör det, Herre. Låt din vilja ske. Och det här som jag nu kommer dela, jag vill be att du ska använda det och använda det i våra liv, Herre. Och att det ska få göra din vilja i oss, Herre, på viktiga områden. Jag ber om det, Jesus. Och är det något tokigt jag förberett, så vill jag be att du rättar till det i efterhand. Så att vi får förstå vad som är rätt och bra. Och din vilja, Herre. Fader, jag vill anbefalla mig själv och den här lilla förkunnelsen. Och oss alla här i dina händer. Och bara säga, ske din vilja och låt ditt rike få växa till, Herre. Tack för det här gänget. Tack för det hjärta som var och en har och som är anledning till varför vi är här. Vi vill se väckelse i vårt land. Vi vill se ditt rike växa i Sverige på riktigt. Herre, låt det ske. Amen. Amen. Ja, jag ska ju tala om att vara salt och ljus här nu då. Och då är det så att jag tänkte inte prata så mycket så där bibliskt, eller vad man ska säga. För det går ju att prata om saltet, hur det användes på Bibelns tid, och ljus och så här. Jag tänker liksom inte syssla så mycket med exegetik, som det här kallas. Alltså det här att läsa, liksom, vad betyder det där och då? Utan det jag tänker fokusera på, det är vad det kan betyda för oss idag. Och jag håller på att undervisa på Credoakademin i bibeltolkning, och så stryker jag under hela tiden att man först måste göra sin exegetik innan man tillämpar. Men nu bryter jag den regeln själv. I tron på att ni är liksom relativt bibelsprängda ändå. Och låt mig då börja med det bibelord som är själva utgångspunkten här idag. Ni är jordens salt, säger Jesus i Bergspredikan där, kapitel 5, vers 13. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Och här använder ju Jesus då två bilder. Den ena bilden är på salt och den andra är på ljus. Och precis liksom vad Jesus menar här är ju lite svårt att veta exakt, om ni förstår vad jag menar. Man får ju så att säga försöka tolka det intuitivt. Salt, liksom, det är ju till för att stoppa förruttnelsen, bevara det som är gott, så att säga. Och ljuset är ju till så att alla kan se och så där. Och Jesus kopplar ju ljuset till goda gärningar. Så goda gärningar på något vis bringar ljus in i människors liv, så att säga. Så att de får ett sorts hopp eller får en känsla av att Gud ser dem och bryr sig om dem. Jag kommer ihåg en gång när jag var generös nog och gett 1000 spänn till en kille, en kompis till mig. Han skulle på någon konferens. Och jag gav det till honom. Jag tänkte, ja, han kommer inte åka dit om inte han får 1000 kronor. Så han, ja, men här har du då, sa jag. Och han började, tack Jesus alltid. Jag tänkte, okej. Det var ju jag, du kan ju tacka mig. Nej, men han tackar Jesus. Men då kände jag så här, wow. Att jag får göra en sån sak, så att han får, det händer något i hans gudsrelation på grund av vad jag gjorde. Och det var precis Jesu poäng här, tror jag. Så jag blev inte putt på det, utan jag tyckte det var bara bra, fantastiskt. Men ja, jag skojar lite. Men så jag tror att det är någonting sånt Jesus tänker så här. När vi gör goda saker, då kommer en sorts godhet in som lyser upp människor, får hopp, en gudsrelation. Saltet, tänker jag mig, relaterar kanske mer till det onda i världen. Att försöka hindra det, avslöja det, motverka det på olika sätt. Ja, det där var min lilla exeges nu då. Det var bibeluttolkningen. Nu kommer tillämpningen och jag har 48 minuter på mig. Vi ber om väckelse, va? Eller hur? Det gör vi ju allihop väldigt mycket, eller längtar efter det eller så, va? Och jag undrar, vad är det vi ber om då? Jag är rädd för att vi i svensk kristenhet inte vill ha väckelse egentligen. Det är som en gammal ungkar som säger att han vill gifta sig. Men han vill liksom inte se till att det händer. Han vill inte utsätta sig för risken att träffa någon och så vidare. För han har sitt bekväma liv. Han kanske vill rent teoretiskt gifta sig. Men i praktiken så är hans hjärta faktiskt inte öppet för det. Jag råkar ha en del ungkarskompisar som... Ja. Så, och själv gifte jag mig som 42-åring. Så jag vet hur det kan vara. Och jag är rädd för att det är ungefär på samma sätt som vi vill ha väckelse. Att vi inte vill ha väckelse på riktigt. För det kommer bli jobbigt. Och det kommer börja med att bli jobbigt för oss. Det kommer inte liksom bara vara härligt. Det kommer bli kaos. Och vi måste vara personliga. Och det blir jobbigt. Och vi är liksom samtidigt som det blir härligt. Men frågan är, vill vi betala priset? Och när det var väckelse i Sverige på mitten av 1800-talet. Jag är inte kyrkohistoriker och jag har inte mycket koll. Men av det lilla som jag har fått ett hum om. Så är mitt intryck av att predikanter vågade prata om det som var Sveriges nöd där och då. Man vågade prata om alkoholism och män som var lata eller bekväma eller inte tog sitt ansvar i relation till arbete och familj och såna här saker. Man angrep de där sakerna rätt. Upp och ner, rakt framifrån har jag fått för mig i alla fall. Och förmodligen gjorde man i alla fall tillräckligt mycket sånt för att människor skulle bli väckta. Och man vågade tala klarspråk i relation till det som var den tidens problem. Och man vågade tillämpa synd och nåd på just det. Man vågade tala om synd som synd. För att nåden skulle få verka i just den geggan, i just den synden, i just den smutsen, i just den skammen, i just den skulden som folk faktiskt kände. Och man töll inte på att tassa runt. Nej, man gjorde inte det. Man vågade tala rakt på, vågar jag påstå. Och om vi vill ha väckelse så måste vi våga identifiera vad är Sveriges nöd idag. Och det har vi gjort på en del områden. Vi tog upp flyktingfrågan här och många församlingar är mycket, mycket så att säga, öppna. Det finns ingen främlingsfientlighet i någon del av svensk kristenhet som jag känner till åtminstone. I några församlingar som puttar ut invandrare och sånt där. Utan man välkomnar, man har grupper, eritreanska grupper och man har alla möjliga. Vi är förmodligen den bästa eller en av de bästa krafterna för integration i Sverige. Vi kan slå oss för bröstet där, tror jag, ärligt talat. Det tror jag. Och det tycker jag vi ska fortsätta att göra. Alltså inte slå oss för bröstet, men göra det som... Ja, ni förstår vad jag menar. Därför tänker inte jag prata om det. Jag tänker inte prata om att vi bryr oss om hemlösa. Och att vi har RIA och LP och alkoholism... Liksom, där har vi, och pingströrelsen har en stark tradition av just att ta hänsyn till de som kämpar med alkohol. Att man avstår personligen för att inte fresta någon i onödan, så att säga. Det har ju nästan blivit en del av vår dogmatik att man ska bete sig så, trots att Jesus gjorde vatten till vin 400-600 liter när folk redan var på lyset. Hur som helst, så det kanske jag inte borde sagt i det här sammanhanget, men hur som helst... Det är i alla fall så att Bibeln har en försiktighetsetik när det gäller alkohol. Men på grund av väckelsen så har vi gjort den försiktighetsetiken till kanske lite starkare och en del av vår integrerade andlighet eller vad man ska säga. Jag vill inte kritisera det i sig så länge vi inte blir fariser om det. Vi har alkoholister mitt ibland oss, nyktra alkoholister. Det är bra att vi är försiktiga. Vi ska våga prata om den saken i fortsättningsvis också, va? Men jag tänker inte prata om det. Jag tänker inte prata om hemlösa som vi faktiskt hjälper. Det finns en social nöd. Mission. Vi satsar mycket på mission. Vi skulle kunna satsa mer, det är jag säker på. Men missionen lever i våra församlingar. Vi bryr oss om fattiga människor i Afrika. Och nu som Hans Rosling har visat så är de inte längre lika fattiga som de var på 70- och 60-talet och så vidare. Det har verkligen skett förändringar här. Men det finns nöd ute i världen. Och visst ska vi adressera det. Och jag tycker det är fantastiskt att det sker en massa mission. Nej, det här är områden där vi är liksom hemma. Det här är saker som vi på något vis har. Det jag vill prata om, det är sånt som vi nästan aldrig pratar om i våra församlingar. men som är en allvarlig nöd i vårt samhälle idag. Och nu ska ni få lite statistik som jag bara har skrapat ihop lite snabbt från nätet. Cirka 38 000 ofödda dödas varje år i Sverige. Det är ungefär var fjärde ofödd människa som dödas redan i moderlivet. Och vi är många här som predikar. Och jag vill fråga en samvetsfråga till dig. Har du någonsin predikat om abortfrågan? Har du undervisat om det? Har du undervisat om människor, ofödda människors människovärde utifrån psalm 139? Eller utifrån Marias ord eller Elisabets ord till Maria om att det förunnas mig att min herres mor kommer till mig. Då är Jesus bara ett embryo men bekänns vara Messias. Har du liksom pratat om de där sakerna? Har du kopplat ihop Bibelns människosyn för alla människor, även ofödda, med det som händer i Sverige? Har du gjort den kopplingen? Och har du frimodigt stått upp för Jesu minsta? Eller har du gått runt den slagne mannen? Det är en samvetsfråga. Och jag önskar jag kunde fråga det här till pingstpastorerna i FFS eller vad det heter. Och till alla pastorer i ärlighetens namn. För jag har nästan inte hört en enda förkunnelse om abortfrågan. För vi tassar på tå där. Och då är frågan, är de här små människorna Jesu avbild eller inte? Och vad säger Bibeln? Och vad säger våra samveten? Och vad säger vetenskapen? Ja, förhoppningsvis så säger alla tre, ja, det är de. Men vi vågar inte. Ungefär hälften av alla kvinnor, mellan en tredjedel och hälften av alla kvinnor i Sverige har gjort minst en abort. Ungefär 40% av alla som har gjort en abort har gjort två eller tre eller fyra aborter. Vad gör det med en kvinna? Vad gör det med en man som pressar sin hustru eller sin flickvän eller sin sambo till en abort? Vad gör det med deras relation? Vad gör det med deras relation till deras barn? Vad gör det med deras relation till Gud? Här ligger det som ett sorts andligt lock på ja, antagligen, vad blir det då om man räknar? Ja, det blir ju några miljoner människor i Sverige som har det här som ett andligt lock. Till och med kristna, jag pratade med en pingstpastor, en kvinnlig pingstpastor. Jag pratade om det här och hon sa, innan jag blev kristen så gjorde jag en abort. Och vi pratade om det här och till sist, och jag sa, jag trodde att det var självklart att hon var försonad med Gud i detta. Och hade bekänt sin synd som synd. Nej, hon verkade tydligen inte ha gjort det, för att hon blev till sist arg på mig. Och sa, menar du att jag har mördat mitt barn? Är det det du menar? Och jag blev alldeles ställd och tänkte, jag sa inte att hon hade mördat, för det är ju liksom en laglig term, va? Men hon hade ju dödat, eller låtit döda sitt ofödda barn. Det hade hon. Det var hon ansvarig för. Hon hade i alla fall sin del av ansvaret i det. Och hon blev jättearg och bara la på. Och jag tänkte, gode Gud, jag tog för givet att det här var ett försonat område, så att säga, i hennes liv. Men det var istället fortfarande ett sår som hon hade, så att säga, tryckt ner i sin själ. Och jag blev skrämd. Här har vi det var en pingstpastor, en kvinnlig pingstpastor. Jag har konfronterat pingströrelsen i den här frågan, där pastorer har skickat ut skickat ut abortläkare i missionen. Och bara vägrar svara på frågan om varför och vad är det för policy som gäller. Vi vågar inte ta i den här frågan som kristenhet eller som pingströrelse. Och jag är rädd för att du inte har vågat det heller i de möjligheter som du har haft. Och då undrar man, hur gör man det då och så vidare. Ja, vi får väl försöka åtminstone. Vi får åtminstone börja prata om det. Eller hur? Det sker en blodspillan här som inte motsvarar någonting i svensk historia. Någonsin. Eller i världens historia. Det är ett andra världskriget varje år. 42 miljoner ungefär aborter i världen. Ungefär 1,3 miljoner aborter sedan vi fick fri abort 1 januari 1975. Ska vi ha väckelse så måste vi adressera alla de kvinnor som har en gigantisk skuld undermedvetet i sina hjärtan här. Som de gör allt för att komma bort ifrån. Vi måste adressera detta och vi måste tro att evangeliets kraft är starkare än den skulden och den skammen. För den är det. David, vad gjorde han? Han mördade för att dölja sin sexuella synd med Batseba. Uria var ingen ofödd människa, men det är samma princip. Man dödar för att lösa ett problem, för att lösa, så att säga, inom citationstecken, ett sexuellt misstag eller en sexuell synd, va? David fick nåd. Det blev konsekvenser, men han fick nåd. Vad gör vi med det traumat, med den ångesten? Har vi kyrkor som vi säger, ja, vi sköter själavården, men det blir sällan något som kommer upp i själavården eftersom vi inte talar om det offentligt. Okej? Okay? Åh, vad mycket som behöver göras där. Hjälpande händer. Jag jobbar nu med människorätt för ofödda, och tjejer hör av sig till våran hemsida och säger, jag är oplanerat gravid, jag vet att ni är de värsta abortmotståndarna i hela Sverige, men hjälp mig nu. Och då, vad jag gör då? Då sätter jag mig i telefon och så frågar jag, vart bor du? Och så ringer jag till pastorer och präster i den kommunen och säger, nu finns det en tjej på 17 år som är oplanerat gravid. Finns det någon stöd? Finns det någon stödfamilj? Finns det någon som kan hjälpa henne? Finns det själavårdare i din kommun? Och det känns så himla bra att få koppla ihop de här pastorerna, de här prästerna och vettiga personer i de här församlingarna med verkliga behov i deras egen kommun som de annars aldrig kommer kontakt med. Och vi har räddat, vi vet att vi har räddat en handfull små individer, krabater som springer omkring i Sverige på grund av att vi har visat otäcka bilder på abort offer och för att vi har stöttat tjejer på det här sättet. Men jag känner mig väldigt ensam, ärligt talat. Jag pratade med Stefan Svärd och Jag till livet, och han sa så här, ja, ni i MRO, ni har nog mer muskler än vad Jag till livet har, säger han. Det här kanske inte ska gå ut i offentligheten, hur som helst. Och vi är liksom 75 medlemmar och de är 14 000. Det finns en sån enorm passivitet. Även om vi tycker en viss sak, så gör vi nästan ingenting. Vänner, låt oss åtminstone börja och be och ropa till Herren över detta. Och sen gör vi det vi kan. Snälla. Jag har bara börjat. Ja. I princip alla svenska pojkar i 16-årsåldern tittar på porr. Och var tionde pojke konsumerar porr varenda dag. Det rapporterar tidningen Dagen. Amerikansk statistik visar att 70% av alla män mellan 18 och 34, även troende kristna, tittar på porr regelbundet. Att ungefär var tredje porrsurfare är kvinna och att ungefär hälften av alla kristna familjer uppger sig ha problem relaterade till porrkonsumtion. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, och du ska inte ha begär till någon annan kvinna än din hustru. Det skulle jag våga påstå att Jesus också menar. Pornografi går ut på att ha sexuellt begär till någon annan än den man är gift med. Eller till någon man inte är gift med. Det är i grunden ett sätt att smutsa ner sin egen sexualitet. Vågar vi prata om det? När jag och två kompisar, Pelle och Pet, skulle titta på fotbolls-VM för ett gäng år sedan, så började vi prata om vårt problem, vredesutbrott, internetpornografi. Vi börjar prata om våra verkliga problem. Och så kom vi överens om att nu startar vi en helig klubb där vi försöker stötta varann i den här kampen, där vi bekänner vår synd en gång i veckan för varann. Och jag måste erkänna, jag har varit med i massa bönegrupper och samlingar. Jag har aldrig varit med om en sån bra gemenskap som den. För det var inte massa trevligt fika. Det var inga trevliga frikyrkopinglor att spana in. Det var bara tre grabbar som tog sitt kristna liv på allvar och sa, vi är bröder, vi ska stötta varann och växa här. Och få helgelse in i våra liv. Därför att vi vill bli helgon. Vi vill bli de helgon som vi redan är i Jesus. Och börja kämpa mot vår synd i Jesu namn och ta det här på allvar. Och jag uppmuntrar mina studenter på Credoakademin att bilda sådana här små grupper liksom, där de får bekänna synd och säga som det är. Och så får man ju ha det i förtroende, och det ska vara en nåd som man visar mot varann och allt det här. Ni förstår, va? Vågar vi tala om det här i våra församlingar? Vågar vi uppmuntra? Vågar vi ens prata om problemet? Att väldigt många av oss män har kämpat eller kämpar fortfarande med frestelsen när det gäller pornografi. Det är bara ett klick iväg. Djävulen har ju sin snara bara ett klick iväg för oss. Särskilt vi män. Det finns kvinnor också, men i första hand så är vi män otroligt, så att säga, sårbara här. Och det skapar skam och det skapar en bruten, så att säga, relation till våra hustrur i den mån vi har några. Ja, en ska man ju ha då. Förstå. Ja. Och varför pratar vi inte om det här? Vi vågar inte, för då trampar man någon på tårna och det blir liksom för hårt och det blir så där håller vi på. Men i all sin dag, om vi inte pratar om, hur ska vi då kunna tillämpa nåden? Hur ska vi kunna tillämpa Guds kärlek? Om vi inte pratar om eländet. Eller hur? Kristen tro handlar ju om att Jesus kom för att omintetgöra djävulens gärningar och för att vinna de som var förlorade. Och han umgicks med syndare. Nu har vi liksom, nu syndarna på 1800-talet har blivit medelklass och vi är deras barn och barnbarn. Och liksom, så nu är det på något vis fint. Nu är fasaden okej. Okej. Nu är det ju så att bakom den här fasaden så är det inte okej. För skilsmässorna är ungefär lika höga hos oss som utanför. Vi klarar inte av livet. Och då är frågan, är församlingen en hjälp eller ytterligare ett ställe där man så att säga ska visa den fina fasaden? Vi måste ju våga prata om de här sakerna. Om inte ledarskapet börjar och visar väg så kommer det inte hända. Och det största problemet i svensk kristenhet, och nu talar jag till er som om ni är våra genomsnittliga pastorer och jag vet att ni är bättre än så. Men jag tänker tala till er som om ni vore det. Problemet är att kristna ledare är fegisar och är fyllda av människofruktan. Och så omvandlar man denna rädsla och kallar det för vishet. Och jag blir så trött på det. För det är ett sånt bedrägeri. Om du är rädd för att stå upp för evangeliet och Bibelns värderingar, så koka kaffe då i församlingen eller gör något annat. Led inte församlingen. Trött jag. Cirka 200 000 människor i Sverige lider av panikångest. Ungefär 20%, var femte, kommer någon gång under livet att drabbas av depression. Och då menar jag inte att man är lite smådeppig bara, utan en depression, alltså en riktig depression som gör att livet så att säga slutar i den meningen att man funkar inte som man ska längre. Det är ett djupt, djupt ångest eller sorg eller vad det kan vara. Oro och ångest bland ungdomar har ökat dramatiskt den sista tiden. Enligt SCB-statistik låg andelen unga i åldrarna 16-24 med sömnproblem, oro eller ångest under 80-talet på nivån 7-8%. Sen dess, och framförallt under 90-talet, har andelen stigit till över 20%. Alltså ungefär 20% av ungdomarna har sömnproblem, oro eller ångest. Och det har ökat då, det var 7-8% på 80-talet, idag 20%. Det var ungefär 1606 människor som tog sitt liv under 2013. Och av dessa, ja just det, 1100 män, 500 kvinnor. Och i Sverige försökte 2432 ungdomar mellan 15 och 24 ta sitt liv år 2013, varav 176 dog. Självmordet bland unga ökar. Antalet självmordsförsök är förmodligen cirka 10 gånger fler än antalet självmord. Alltså så det är ju uppåt, ja, någonting på närmare 20 000 människor som antingen lyckas med att ta sitt liv eller misslyckas med försöket. Och det här är ju förstås den så att säga otäckaste så att säga sidan av just depression och ångest som då kanske 200 000 människor har. Och då kan man fråga sig, vad ska vi göra åt det då som församling? Vi kan väl åtminstone börja med att vara ärliga om hur det är när man mår dåligt. Har ni tänkt på att saltaren i Bibeln har ungefär 60% klagosalmer? Är det 60% klagosånger i vad heter det, segertoner? Den heter ju till och med segertoner. Liksom. Det är klart att det är seger till sist. Men den skulle lika gärna kunna heta klagotoner. Därför att det är bibliskt att klaga. Klagovisorna. Det är bibliskt och riktigt viktigt att faktiskt säga som det är. Det är det bönen för, att utgjuta sitt hjärta inför Gud och säga som det är. Inte att sätta på sig en andlig fasad och leva upp till något krav som Gud har i det avseendet. Gud har krav, men han kräver aldrig att du ska låtsas vara någonting annat eller någon annan än den du är. Hans krav är istället, ja, kom som du är så vill jag förvandla dig. Det är ju liksom det som är startpunkten för en förvandling, va? Vi måste, och här undrar jag, här känner jag lite grann att det är inte lätt för pastorer att vara personliga och ärliga. Därför att då kommer folk i församlingen reagera. Så där utlämnande får du inte vara. Nej, man ska försöka att inte vara privat. Men man ska ändå försöka vara personlig. Det måste finnas en ärlighet. Och även de här smågrupperna och så vidare. Det finns säkert mycket ärlighet i församlingen här. Men det måste synas lite mer, skulle jag säga. Det måste synas att vi också kämpar med livet. Att vi mår dåligt. Folk som kommer utifrån, de tycker vi är närmast perfekta. De mår ju liksom bara dåligt av att se oss nästan, ibland. För att vi är ju så himla rekorderliga. Och det kan man ju inte säga är fel i sig, va? Men det är här vi behöver vittnesbörd. Det här vi behöver. Jag träffade några kvinnor som jobbar för Operation Outcry, Silent No More. Vackra, tjusiga kvinnor i 50-60 års åldern. Var jag i samma ålder så hade blivit förtjust i dem allihop. De var så liksom tjusiga och fina, de här kvinnorna. Men när man hörde dem berätta om vad de hade varit med om. 2-3 aborter, missbruk, blivit slagna, drogmissbruk, vad det kan vara. Alltså, det var som att höra en LP-gubbe berätta om sitt liv. Fast här var det liksom en tjusig dam som stod istället. Och det var så, och de har ju då konferenser för kvinnor då, just för helande efter abort då. Där man får mycket bra, jättestarkt. Man liksom bara gråter hela tiden nästan när man lyssnar på de här kvinnorna. Det är så äkta och det är på riktigt. Och det är Jesus på riktigt som hjälper människor. Jag kommer ihåg min mamma, hon är abortliberal, vet ni. Jag kommer från en helt sekulär familj. Det vita fåret är väl, jag vet inte vilken färg jag har, men jag skiljer mig åtminstone från min ursprungsfamilj då. Och min mamma, hon säger då till mig som är abortliberal, när vi diskuterar abort, vilket jag har gjort en massa gånger i köksbordet, då säger hon så här: men Matte, alla tror ju inte på en Gud som du gör. Alla tror ju inte på en förlåtande Gud. Och då säger jag till morsan, menar du att det är bara en förlåtande Gud som kan gå djupt nog för att kunna adressera den ångest och den smärta och den skuld som en abort orsakar? Är det du säger till mig, morsan? Ja, det var väl inte riktigt så jag tänkte, säger hon då. Men det är precis sanningen. Vågar vi inte adressera vissa frågor därför att de är för jobbiga, då säger vi indirekt att Guds kraft, evangeliets kraft, Guds nåd går inte djupt nog. Och då har vi förnekat den Herre som har köpt oss. Indirekt har vi det. Utan att vi kanske tänkte på det. Ungefär 60 000 barn mobbas regelbundet i skolan. Ungefär 6% av barnen i grundskolan. Det är ungefär 1 på 20. Ungefär 2% av ungdomarna i gymnasiet blir mobbade. Varje år skiljer sig cirka 20 till 25 000 par. Fler sambopar än gifta par. 2013 var det 25 100, det var en peak här så det verkar bli fler. Varje år separerar föräldrar till omkring 50 000 barn. Ungefär 50 000 barn årligen upplever en separation. Och det är nästan dubbelt så vanligt att barn med samboföräldrar är med om en separation än de som har gifta föräldrar. Vid 17 års ålder har nära var tredje barn varit med om en separation. Vad i all sin dar gör det här med hela generationer? Och när levande familjer åker ut till församlingar så säger de så här: det är jättevanligt att pastorer kommer och säger till dem: det är jättebra att ni pratar om äktenskapet och allt det där, men kan ni inte göra det på ett positivt sätt så att det inte blir negativt? Alltså, det finns ju de som mår dåligt av skilsmässor och har det jobbigt och så där, så ni behöver inte prata om skilsmässor så mycket, helst inget alls, säger typ pastorn. Och då säger de levande familjer: men det måste vi göra, för det är där det gör ont, det är där som är svårt, det är det vi måste prata om, annars så hjälper ingenting, säger de. Men det är så intressant att de får den responsen hela tiden. När Jesus fick frågan om hur det är med äktenskap och skilsmässa, då sa han någonting så att till och med lärjungarna tyckte att det var för radikalt. Sa han så här: nej, men det där, jag vill bara predika om mig själv, jag vill bara predika Jesus, sa han det? Nej, han talade om det, han svarade på frågor och han talade om saker som var viktiga. För om de var viktiga så sa han det som var sant om det. Vare sig det var underlivsfrågor eller ej, det bryr han sig inte om. Är det viktigt så är det viktigt. Varför tala om synd? Jag tror vi måste predika om synd. Och inte bara som ett ord. Vi måste våga ha syndakataloger. Problemet med Jesus har syndakataloger. Paulus har en syndakatalog. Matteus, han säger det som utgår från hjärtat. Eller rättare sagt, det som utgår från munnen, inte det som går in i munnen. Det kommer från hjärtat. Och så gör han en lista, va? Och vi är så himla rädda för syndakataloger. Och det kan vi ju vara. För alla syndakataloger riskerar att ha två fel. Alla syndakataloger, även de bibliska, har ett fel. Och det är att de är för korta. Alla syndakataloger är för korta. Det går alltid att hitta på sätt för det syndiga hjärtat att, så att säga, försöka lura sig själv. Man tror att man lurar Gud, men man lurar bara sig själv. Men sen så kan vi ju slänga in saker i våra syndakataloger som faktiskt inte är synd. Och då blir vi en sorts fariseer. Då liksom vill vi plussa på något vis, va? Som att inte få gå på bio och sånt där. Sådana här dumheter som pingströrelsen höll på med. Men för man ville bevara sin andlighet, en sorts kontrast till den omliggande kulturen. Det blir mer signalfrågor snarare än synd, va? Jag kanske är för hård nu, jag kan inte pingsthistoria, men det verkar åtminstone som att det var överdrivet på en del saker, va? Och inte bibliskt grundat. Men vi måste våga tala om synd, inte bara generella termer. Alla kan erkänna att de är syndare generellt. Som den gamla tanten som kommer, tänk dig med huckle på västkusten, en chartauansk kvinna som kommer och säger till prästen, den lutherska: jag är en sån hemsk syndare. Och prästen som kan sin teologi svarar: ja, jag vet det.
Va? Vad menar ni med det?
Just det. För helt plötsligt blev hon orolig och tänkte, vad visste han om mig specifikt, liksom? För det vill man inte bekänna. Man bekänner gärna att man är en syndare i största allmänhet, men inte att man är en syndare i största synnerhet. Man vill inte bekänna sin synd. Man vill inte säga som det är. För då mår man dåligt, för det är jobbigt. Men det är precis det man måste göra. Det var Johannes Döparen var så här jobbig som jag är nu. Tror jag i alla fall. Verkar så utifrån Bibeln. Ni soldater, ni ska göra det. Han specificerade. Och du, Herodes, eller vem var det nu då? Var det Herodes som hade en incestuös relation? Han liksom till och med påtalade det in i maktens boningar. Och blev halshuggen på köpet. Och han förberedde för vad då? Avslutet av liksom gamla testamentliga profeter. Det är slutet. Nu ska vi inte prata så länge. Han förberedde ju för Messias. I all sin dag. Och om förberedelsen såg ut så, kan inte då, alltså, då är det ju en del av det som kommer sen. Och Jesus, han undervisade på samma sätt. När Markus sammanfattar Jesu undervisning i Markus 1:7 så säger ju Markus då att ja, Jesus trädde upp och sa: himmelriket är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Omvändelse, och det här är Markus sammanfattning. Omvändelse finns smack i mitten av evangeliets förkunnelse. Tar du bort omvändelse så finns inte ett evangelium längre. Och då är frågan, vad ska man omvända sig ifrån? Du måste specificera. Du måste våga tala om synd i specifika termer för att det ska bli omvändelse på riktigt. Och blir det inte omvändelse på riktigt så blir det inte evangelium på riktigt. Men vi vill ju inte prata om synd, för då mår ju folk dåligt. Ja, då kanske det är dags att må lite dåligt. Det är kanske bra om och dåligt. Som Paulus säger, det är en sorg efter Guds hjärta. Jag kanske orsakar sorg. Han säger det. Ni blir ledsna här av det jag skriver han till korintierna. Men om det leder till omvändelse så är det gott. Vi måste våga konfrontera synd och säga vad det är. Därför att synd är värsta fiende. Det är varje människas värsta fiende. Det är vad Jesus säger. Det är bättre att bli av med en hand. Det är bättre att bli handikappad, funktionsnedsatt heter det nu för tiden. Det är bättre än att leva i synd. Är det så allvarligt? Synd är som en påtänd dynamitgubbe i fickan. Och folk går omkring och tycker att du är så himla nevrotisk som pratar om synd. Vadå? Jag mår inte dåligt. Nej, men den kommer explodera inför en helig Gud. En dag. Gör dig av med den! Gör allt du kan. Låtsas inte om att det är din vän. Identifiera dig inte med den. Gör dig av med den. Kämpa mot den. Gör allt du kan. Använd, var ödmjuk. Kör inte någon sorts prestige här. Ja, men jag förlorar ansiktet. Det är skitsamma hur mycket ansikte du förlorar. För din synd är din värsta fiende. Vågar vi säga så till våra församlingsmedlemmar? Ja, det borde vi. Om Jesus kom för att de inte gör hans djävulens gärningar och vi är Kristi kropp, då är vi också till för att de inte gör djävulens gärningar. Då måste vi våga identifiera djävulens gärningar. Och säga, vilka är de då? På vilka fronter går djävulen bärsärkagång i vår kultur idag? Han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra, och det är inte bara ett ordspråk. Han gör det. I abortfrågan är det jättetydligt. Självmord, depressioner. Han förgör människors kroppar och människors själar. Och vad gör Kristi kropp? Vad gör församlingen? Ja, en massa av de här sakerna vågar vi inte ens prata om. Gode Gud, och så ber vi om väckelse. Va? Jag får inte ihop det. Gud, ge oss väckelse, men inte än. Eller vadå? Jag vill inte vakna inför det här. Därför att då blir människor arga på oss. Ja, just det. Det är precis där jag tror skon klämmer. Vi kommer bli förföljda då, mina vänner. Om vi kör raka puckar. Det är precis vad som kommer att hända. Och det är det vi alla vet någonstans. Folk blir arga och upprörda. Ja, de kommer vilja korsfästa oss. Ja, de vill ha huvudet på ett fat och så vidare. Ja. Och det var ju vad Jesus sa. Han körde ju en ärlig innehållsdeklaration och sa, ska ni följa mig så måste ni dö från er själva. Då måste ni ta ett kors och så att säga betrakta er som dödsdömda varenda dag. It's a package deal. Det är faktiskt en del av det hela. Och det är vår människofruktan som gör att vi så att säga inte vågar tillämpa evangeliet idag, 2015. Och här har vi ju så många fina försvarsmekanismer. Och jag ska ta upp några av dem. Det får inte bli fariseism och lagiskhet. Nej, just det. Det får det inte bli. Det får det inte bli. Det är sant att det inte får bli det. Men vad var det typiska med fariseismen då? Var det att de trodde på Bibeln för mycket? Var det att de tillämpar den för tydligt? Nej, Jesus anklagar dem för att de inte tillämpar Bibeln. Att de går runt det jobbiga med Bibeln. Att de gör det lättare. De lätta sakerna, där var de jättenoga och lade gärna till lite grejer. Kummin och mynta och sånt där. Men i de viktiga, tunga grejerna, där var de liberalteologer. Det struntade de i. De stod med lyfta händer och talade i tungor för att nu provocera oss pingstvänner. Jag är faktiskt med i en pingstförsamling också, även om jag jobbar på Credoakademin som är luthers och så vidare. Så att, ja, hur som helst. Vi står i våra församlingar och vi talar i tungor och det är inte fel, det är bra, det är fint, det är en andlig nådegåva, vi ska ha mer av det. Men det är inte den här yttre beteendet det hänger på, utan troheten, rättfärdigheten, barmhärtigheten. Troheten i våra äktenskap, hur ser det ut där? Barmhärtigheten, rätten, de oföddas rätt att få leva, hur är det med det? Ja. Det får inte bli fariseism. Nej, det får det inte bli. Det får inte bli liberalteologi i de verkligt viktiga frågorna. Just det. Men att tala klarspråk och försöka biblisk sanning i de viktiga frågorna, det är inte fariseism. Det är långt ifrån fariseism, mina vänner. Det låter som jag är arg på er. Det är jag ju inte. Det förstår ni väl, va? Jag vill bara predika Jesus, säger en del. Det låter så himla fint. Men min fråga är, om du ska predika Jesus, måste du inte predika det som Jesus skulle predikat om han gick omkring i ett par sandaler idag i Sverige 2015? Vi måste ju våga föra fram hans budskap också. Väl? Han pratade inte bara om sig själv. Han pratade om Guds rike och vad som gäller i Guds rike. Och han manade till omvändelse och så vidare, allt jag har pratat om, va? Man kan inte bara predika Jesus och gömma sig bakom det. Det är som om vi tror att vi är smartare än Jesus. Det är som om vi tror att våran metod är smartare än Jesus. Så när en rik man kommer och har girighet i sitt hjärta, vilket är en synd som leder till helvetet, enligt Bibeln. De giriga ska inte ärva Guds rike, har du tänkt på det? De giriga, de fega ska inte ärva Guds rike heller, står det i Uppenbarelseboken. Vi får inte bara kolla på homosexualitet här. Vi får, för det gäller inte så himla många av oss. Men girighet och feghet, ja, det blir väldigt tillämpbart helt plötsligt. Och det står lika stränga saker om det. Jag tycker vi måste vara klara i homosexfrågan också. Självklart. Men den gäller inte lika många människor. Det är samhällets kultur, det är kulturens agenda som gör att, kulturen krockar med oss i den frågan. Och vad jag skulle säga här. Jo, den rike mannen. När han kommer och säger, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus ser hans synd, ser hans hjärta och konfronterar just det. Och säger, ja men sälj det du äger, för han är ju väldigt rik. Han menar ju inte kalsongen och alltihopa. Han menar ju allt ditt överflöd som du inte behöver. Och ge bort det till de som verkligen behöver. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och mannen ville inte. Och det känns som att många av oss skulle så att säga göra. Nej men vänta, gå inte nu. Utan ska vi säga 50%? Vi säger 35. Det är inte så. Kom med i en alfakurs här så får du liksom växa in i tron här. Och du behöver inte omvända dig nu, inte det. Nej, nej, nej. Och du behöver kanske inte omvända dig sen heller riktigt. Utan vi kan hitta någon kompromiss här mellan ditt syndiga hjärta och Guds rike. Det är ju som vi agerar så. Det är som om vi tänker så. Eller? Så uppfattar jag i alla fall. Och då tror vi att vi är smartare än Jesus. Problemet är att då får vi in människor som blir kyrkliga men som inte blir lärjungar. Och vad som de ska kalla, jag vet inte om de ska kallas kristna eller ej. Jag kan inte svara på det. Men de är inte kristna i den meningen att de är lärjungar. Jag pratade med en äldste en gång. Han sa så här, men det får ju inte bli krav. Det får inte bli krav. Jag hörde en predikan i en pingstkyrka som gick ut på att Jesus kräver ingenting av dig. Och jag förstår poängen. Alltså, poängen är ju att vi ska ha en kärleksfull relation med Jesus och den präglas inte av krav. Det är inte som så att Jesus, nu ska du så här. Det är inte sån han är. Nej, det är sant. Det är sant, det finns en poäng här. Men risken är att vi vill fjärma oss ifrån det så mycket så att vi glömmer bort. Jag frågade honom, men vänta nu, Guds bud då? Vad tänker du om det? Är det Guds krav eller är det Guds tips? Det är ju Guds krav. Nåden kan bara förstås mot bakgrund av Guds krav. Och det vi har glömt bort är, och det här är en sån enormt grundläggande undervisning som jag skulle vilja se mer av. Vi har glömt bort vad det betyder att Gud är Gud. Och nu menar jag inte vi här utan hela vårt samhälle och större delen av vår svensk kristenhet tycks ha glömt bort det. Nu får du höra en kort predikan om vad det innebär att Gud är Gud. Gud har skapat allt ur ingenting. Det betyder att allt är hans. Han äger det i en absolut mening. Du äger inte ens dig själv. Han äger dig. Han äger dina kläder. Han äger din kropp. Han äger din plånbok. Han äger din tid. Han äger det. Han har gjort det ur ingenting, nämligen. Det betyder att han har rätt över det. Han har rätt att ta ditt liv av vilka skäl han än vill. Och han behöver inte ens redovisa dem för dig. För han har gett dig livet fritt och förintet. Han har rätt att döma allting och alla eftersom de är hans. Helt och fullt. Det här är en poäng i Jobs bok. Inte ens Jobs lidande kan rucka på den här sanningen som jag just nu sa. Inget lidande. Inget elände. Kan med rätta så att säga, göra att vi kan så att säga, anklaga Gud. Därför att allt vi har fått är nåd. Allt vi har är gratis. Han har inte gjort någon, han är inte skyldig någon någonting. Det är Gud. Det är att Gud är Gud. Och det här har vi på något vis glömt bort. Det är som om Gud måste anpassa sig till FNs mänskliga rättigheter. Det är som om Gud, vi är liksom en sorts jämlike med Gud, va? Den här individualismen som har blivit så extremt stark i vår kultur smyger sig in i vår tolkning av hur den bibliska guden är. Och då försvinner det här liksom att han är skaparen och äger allting och har rätt över allting. Och att allting är nåd. Faktum är att det här är otroligt viktigt i själavården. För om du inte har det här perspektivet i botten, då kommer du med, då riskerar du att bli bitter mot Gud. Eftersom du då tänker att du har rättigheter mot Gud som han inte lever upp till. Men vem tror du att du är, min vän? Det är det här Jobb omvänder sig ifrån i slutet. Han önskar sig en rättstvist med Gud. Men det där är en egen predikan. Men den här själviskheten, den här uppblåsta individualismen, den finns i vår kultur jättestarkt. och vi riskerar att kompromissa evangeliets klara och Bibelns klara undervisning om Gud och människan om vi inte har det här klart för oss. Och då ställer det allt annat skevt perspektiv. Själviskheten. Pengar, som jag sa. Vågar vi predika om pengar? Jag tycker faktiskt att det är besvärande att man utanför en pingstkyrka eller en frikyrka kan se bilar som kanske kostar 400-500 000 kronor och som är nyköpta. Jag tycker det är besvärande i ärlighetens namn. Jag tycker faktiskt det. För det är en radikal generositet som Jesus har kallat oss till. Och när det finns lidande och nöd i världen och när det finns kristna organisationer som skulle behöva 100 000 kronor där och 100 000 kronor där, köp i all sin dag en bil för 69 000 då istället för en för 450 liksom, tusen. Vågar vi prata om pengar och försöka tillämpa det på oss och växa i en radikal generositet, för dina pengar är inte dina, de är Jesu pengar. Och om han inte får rätten till dina pengar så har han ju inte ditt hjärta heller. Det säger sig själv. Det där har ni hört flera gånger säkert i predikningar. Ja, broder, det här är halleluja. Och när det gäller homosexualitet då, varför pratar jag inte så mycket om det då? Jo, därför att jag pratar hellre om aborter. Vad två män gör i garderoben, det må vara hemskt och mot naturen och mot Guds vilja. Eller två kvinnor, eller vad du vill. Det som blir obehagligt är ju när man så att säga ska börja indoktrinera barn redan på förskolan. Då, det är ju det som börjar hända nu. Och vi måste våga protestera mot det. Och vi måste våga säga att vi tror på en annan djuppsykologi än vad ni gör. Vi tror att det här påverkar djup. Men här är det de som kämpar med homosexuella frestelser och preferenser som vi måste uppmuntra till att börja tala. En kollega till mig i ett jobb som jag har, han undervisar ju ungdomar och han har kämpat med den här frestelsen sedan han var barn. Och han är väldigt ärlig och han stöttar och själavårdar andra ungdomar eller ungdomar då som kämpar med det här. Jag har sagt till honom, det är dags för dig att komma ut ur garderoben och säga att det finns bibeltroende kristna som lever efter Guds vilja men som har den här preferensen eller den här kampen eller vad du vill. Vi måste våga prata om det. För grejen är den, jag har pratat om andra saker i första hand. Men frågan är då, hur ska till exempel homosexuella känna att de får hjälp i en församling som så att säga inte, där man inte vågar prata om sina egna problem? Ta äktenskapen. Det är jättejobbigt att vara gift. Det är jättesvårt. I alla fall i början. Jag har varit gift i 6 år nu. Och vi har ju kris alltså på olika sätt. Min fru blir så himla arg på mig. Stup i kvarten. Och jag vet, jag pratade med min kompis Pelle igår. Så här, och jag berättade om mina äktenskapsproblem. Och han pratade om sina. Och vi försöker lösa dem på olika sätt. Och hur ska man göra och sådär. Nu har jag min fru från Kina dessutom. Så hon har ju en annan. Hon har liksom kinesisk hårdhet i barnuppfostran. Och hur som helst. Vi är oense. Jag och min fru. Jag känner inte så här, ja vad bra, det finns en äktenskapskurs i min... Jag har inte ens tänkt på min församling som ett redskap och en hjälp i mina äktenskapsproblem. Jag tänker på det nu faktiskt. Det var nu kommer jag att tänka på det. Jag har inte ens tänkt på min församling som ett stöd. För det, man är aldrig så personlig i kyrkan. Man är bara inte det. Det ska man liksom inte vara. Det är på sin höjd i mansgruppen eller bönegruppen då kanske som man kan ta upp det lite grann så där. Och så får man 3 minuters förbön och sen är det klart liksom. Vi måste börja ta äktenskapsproblemen på allvar. Var är äktenskapsskolorna? Var är liksom den här på något vis att vi hedrar äktenskapet mer än bara så att säga med åsikten. Vi måste börja göra det i praktiken i våra församlingar. Troheten, tar vi den på allvar? Försöker vi hjälpa människor att vara trogna? Oj, vad mycket vi har att göra egentligen. Och tycker ni att det här var en tråkig predikan? Nej, den kanske är jobbig. Jag vet inte om den är jobbig eller ej. Men tråkig är den i alla fall inte. För ingen av er har somnat än så länge. Om vi skulle ta upp såna här saker så garanterar jag det att folk kommer att komma och lyssna. För de tycker det är intressant att pastorn eller predikanten tar upp intressanta och viktiga saker, verkliga problem. Och tillämpa Bibeln på det. Jag hade en undervisning om äktenskap och skilsmässa och omgift och hur man ska se på det. Och hade fått tag på på den bok som Stefan Gustafsson sa var den bästa om det. Jag hade fått tag på den innan han sa att det var den bästa. Så det var väldigt kul att han tyckte det också. Han är min kollega på Credo Akademin och Svenska Evangeliska Alliansen och allt det där. Och intellektuell kristen och sådär. Och jag undervisar utifrån den. Jättebra! Och det, kom ju folk från Södertälje till Bredäng. Det kom massa folk då för de ville lyssna. För de har liksom inte hört någon prata om de här sakerna. Trots att det finns ju undervisning i Bibeln. Men pastorer vågar sig inte på det där på något vis. Jag har börjat skissa på ett teologiskt dokument. Jag är snart färdig, Ulrik. Jag har börjat skissa på ett teologiskt dokument här. Där jag frågar mig så här. Hur ska vi tillämpa kristen tro 2015 idag? Där de här ingredienserna som jag har tagit upp finns med. Och vet du vad jag önskar mig? Jag önskar mig ett förbund. Mellan predikanter, pastorer, präster som säger ja, vi vill börja predika om de här sakerna och tala om de här sakerna så gott vi kan. Att man överlåter sig till att börja faktiskt förkunna Guds ord i de frågor där nöden faktiskt är påtaglig och stor, till och med redan i församlingen och väldigt mycket utanför. Om vi börjar göra det, då tror jag faktiskt, och vi fortsätter att be och vi fortsätter att göra andra saker som vi gör. Men börjar vi tala om de här sakerna så är jag i stort sett bombis på att våra församlingar kommer börja växa. För människor kommer komma hit. För de kristna vågar ta, de vågar säga som det är. Och de säger så här finns en lösning, här finns en kurs och här finns ett material och du kan gå med i den gruppen och den stödgruppen och så vidare. Det här är själavård i verkligheten. Det behövs. Undervisning som är radikal och tydlig och klar. Där man vågar tala om synd och sen tillämpar Guds nåd. Och där människor som själva, för sen kommer vi få människor som kan vittna om det här. Och deras vittnesbörd har en sån auktoritet. Jag själv satt i den här skiten. Jag har gjort abort. Eller jag har porrsurfat i 15 år. Och liksom, jag har, och så vidare. Men nu är jag fri. Eller nu upplever jag förändring. Eller Jesus har gjort en skillnad i mitt liv. Jag är så glad. Det här är så fantastiskt. Eller vad det nu kan vara för vittnesbörd som kommer fram. Vi måste börja ta i de här sakerna, va? Håller ni inte med eller vad säger ni? Ja. Är det jobbigt? Nej. Lite jobbigt är det, särskilt för pastorn här från Eskilstuna. För du vet att du får massa människor emot dig. Du riskerar att splittra församlingen. Därför att folk kommer tycka att du blir helt komplett galen. När du börjar tillämpa Jesu ord, liksom pang på rödbetan. Det är flera ställen som jag har predikat på. Jag får inte komma tillbaks. Därför att det var liksom lite obalanserat. Och det jag märker är att nu får jag dela med mig av någonting jag har lärt mig. Och det är det. Att jag kanske är lite obalanserad. Jag kanske inte är 100% pedagogisk och så vidare. Och då är det så att vill man inte höra det här, vill man inte ta tag i de här sakerna, vill man inte tillämpa Jesu ord faktiskt på vår tid och på vårt eget liv, då kommer man leta efter de där små misstagen som predikanten gör. Och man kommer häkta sig fast vid dem. Och de är så viktiga och så stora och det är så förfärligt. Är man välvillig och vill tolka mig välvilligt eller andra som säger såna här jobbiga saker välvilligt, då säger man så här, men jag känner hans hjärta. Det här är ju bibliskt. Jag säger inte exakt hur du ska tillämpa de här sakerna. Men börja prata om det i all sin dar. I Jesu namn till och med. Tänker jag. Jag har lärt mig det. Människor som inte vill. Låt dem gå. Det är lika bra. Det är lika bra att de får gå. Så får de vara någon annanstans. Och så kanske de kommer tillbaks när de förstår. Man får be för. Men låt dem gå. Jaha, då ber vi. Är ni med? Herre, tack för ditt ord som talar sanning. Tack för att det är så fullt av jobbiga sanningar som faktiskt också är befriande. Jobbiga i början, men herre, när ditt ord gör sitt verk, då befriar det. Då ger det liv. Då kommer man ut på andra sidan, då blir uppståndelseliv av det, herre. Tack för det. Och jag vill be om ledare i Sverige som vågar i Jesu namn Ta upp de här sakerna. Vågar adressera de områden i vår kultur där djävulen går som mest bergsärkagång. Där ondskan, skammen, skulden, problemen, smärtan är som störst, Herre. Och särskilt de områden där vi inte vågar prata. Där vi inte vågar ta upp det. Jag vill be, ge oss en frimodighet, Herre. Och ge oss ett mod och ge oss låt oss förstå, Herre, att det är du som är Herre. Det är dig vi följer. Inte människor. Ni behöver inte vara rädda för människor, säger Jesus. Ni behöver inte vara rädda för dem alls. Jag ber i Jesu namn att vi inte ska vara rädda alls för människor. Inte det minsta. Inte det minsta. Utan vi ska frukta dig, Jesus. Vi ska frukta dig, Herre. Och så ska vi gå din väg och säga, Herre, jag går med bävande steg. Jag försöker så gott jag kan. Men jag vill gå din väg. Och det är skitsamma vad människor tycker. I Jesu namn. Jag ber om detta, Herre. Hör vår bön. Amen. 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 Så ni hör att jag är gammal ateist från början. Men jag har inte lärt mig att prata frikyrkospråk. Men jag hoppas ni har nåd med mig. Tack ska ni ha.